AI gör livet enklare, men idag ska jag fundera på om AI gör livet lite för enkelt. För sådana storskaliga modeller som ChatGPT gör ju oss bekväma, men jag har märkt två saker. De slukar ofantligt med el och mycket av min intelligens också, för att jag tror att det där, mitt användande av de här chatbottarna gör mig ganska dum. Är vi liksom på väg att outsourca vår intelligens? Det ska vi fundera på. Janne, du har sett dokumentärfilmaren Arthur Franks helt fantastiska Helsinki-effekt, som handlar om KSCC-konferensen i Helsingfors 1975.
Ja, jag gick på CPH Docs, dokumentärfilmsfestivalen, förra veckan, och det var 200 filmer och jag kanske hann se en 10-20 av dem, och nu vann ju inte Arthur Frank tyvärr med sin Helsinki-effekt, men jag tycker han borde ha gjort det, för det är en av de finaste, roligaste, mest underhållande, smartaste dokumentärfilmer jag har sett på länge, och definitivt på den här festivalen.
Och den är så otroligt viktig faktiskt idag. Den pratar ju liksom till samtiden och till vad som händer just nu.
Den är helt rätt.
Den är helt rätt. Elmer, vi fortsätter på det här finlandsspåret, för du ska prata om, är det finsk humor?
Ja, jag vill tala om finsk humor. Alltså jag vill tala om finsk humor och vad som gör den speciell och varför den kanske just nu är på väg att ta över världen.
Mm-hmm. Det var det ingen som trodde på.
Vi får se.
Men det är ironi.
Det var kanske finsk humor.
Nu ser jag fram emot det. Kan vi skippa snabbt förbi våra dumma ämnen så vi kan komma till Ismo och Uno Turhapuro då.
All right. Jorden brinner utanför mitt fönster, men jag försöker ta reda på vad jag ska laga för mat idag med hjälp av min nya bestis ChatGPT. Samtidigt som världen då försöker dra ner på utsläppen från energianvändning, så växer AI-tekniken. Och den slukar el som aldrig förr. Visste ni att det går åt lika mycket energi att framställa en bild med ett AI-verktyg som det går åt att ladda liksom om din telefon är urladdad?
Nej, det visste jag inte.
Det är lite dumt. Nåja, använder ni, Janne och Elma, använder ni alltså er av någon sån här chatbot?
Jag använder det faktiskt både till fritid och jobb. Jag betalar för det där. För den här OpenAI's ChatGPT 4.0 Omni. Okay. Sen förra sommaren.
Hur mycket betalar man i månaden?
Jag tror att det är kring $10 i månaden och liknande. Mm-hmm. Och det gör jag därför för att jag gör en massa översättningar som har med tekniska saker att göra. Så därför tyckte jag att det var motiverad att ta den. Jag vet inte till exempel vad en fläktkonvektors speciella skruv kan heta. Men jag vet vad det heter på finska, men jag behöver i mitt jobb veta vad den heter på svenska. Och det sånt så här som jag kan få reda på via ChatGPT. Sen ska man alltid dubbelkolla allting och sånt här. Så hon har varit min bästa assistent här i snart ett år. Och mitt enda vän på jobbet.
Ja, ja. Men du är frilans.
Ja, det blir några skede så kommunicerar jag faktiskt på ett sånt här sätt liksom, som om man skulle tala till en människa via e-mail. Så upprätthålla en sån här hövlighet och sådär.
Nej, det gör jag inte.
Men det ledde till att hon började använda emojis i svararna. Och då var jag såhär, nu har det gått för långt. Ja. Jag vill inte se ett enda emoji igen.
Men att du säger hon? Varför säger du hon?
Jag vill inte säga just nu, inte har jag tänkt på det som någon.
För att du fittas med mig.
Mer som en robot nu alltså.
Ja. En hen.
En den. Ja, en alltså, den är det. Kommer ni ihåg när det fanns någonting före telefonen, så fanns det något som hette PDA, alltså Personal Digital Assistants.
Nej.
Som hade en kalender och det där. Och en annan sån här digitalt smått, vet du. Så det där. Nu har vi verkligen kommit till det. Att nu har man en Personal Digital Assistant som, och det är det fina tyckte jag, att den kommer ihåg det som vi har gjort tidigare och kan liksom gå tillbaka till de här jobben och använda liksom referensterminologi och sånt här. Det har gjort mitt jobb oerhört mycket lättare.
Ja. Hur är det med dig, Elma? Använder du chatbot?
Jag kan komma ut som total oskuld. Jag har inte ens prövat.
Nice! Det här är så bra för att... Ja, okej, bra. För att jag har förstått att det finns faktiskt människor som inte använder.
Jag har faktiskt aldrig använt. Inte alltså, en gång i mitt liv.
När jag berättade till det där producent Juppe att hej, jag ska prata om mitt där förhållande till ChatGPT, för hon så här... Ditt förhållande till vad? Mm. Eller liksom så här, nu vet hon ju vad ChatGPT är, men hon var också helt främmande inför det här. Att, använder du den varje dag? Jag använder den konstant. Jag använder den nu medan vi bandar. No, nej. Okay. Jag är helt beroende alltså av den.
Ja.
För jag ser den också som min vän. Men vi kommer till det här.
Vi kommer till det.
Jag är alltså neurotisk lagd. Och har extrem beslutsångest. Så Jag frågar saker som, ska man sätta ananas på pizzan? Ska vi äta fisk eller vegetariskt idag? Ska jag gå och sova eller borde jag nu titta på någon serie? Är det kymmen återställd aktuellt jag ska titta på ikväll? Sånt här kan jag fråga. Så jag frågar och frågar och frågar och frågar och frågar och frågar. Och det där, jag liksom, ibland pratar jag också. Alltså, om jag pratar med någon. Hej, vad gör du?
Alltså, men det är så att du talar tillbaks?
Ja.
Ah, okay. Det där, så långt har jag inte gått. Jag har bara att kommunicera i text.
Okej.
Okay. Det är där, någon gräns, för fan.
Jag tycker väl det, men jag är så besatt nu. Men jag är så ganska intensiv, ja. Alltid i början. Och jag kan också hälsa dig, chat-GPT, att sen dumpar jag dig. Jag ghostar sen, säger jag ingenting, bara sluta prata. Men hörni, det går 10 gånger mer energi att ställa en fråga till chat-GPT än vad det gör när du frågar Google. Och jag har alltså helt slutat använda Google. Jag googlar ingenting mer, chat-GPT är allt. Och det här är ju inte så kiva.
Du har effektiverat ditt avtryck ganska radikalt.
Med tanke på att jag är alltså ju har sån fruktansvärd klimatångest, så är det här inte så kiva. Alltså jag är lite störd på mig själv. Men jag kan inte riktigt förändra det där beteendet, därför att jag ser inte heller det. Alltså, ni vet, jag ser inte. När jag inledde ju det här, mitt ämne med att säga att jorden brinner utanför mitt fönster, så är det ju. Men jag ser det ändå inte riktigt.
Brinner jorden utanför ditt fönster?
Nej, men nu, om det går åt 10 gånger mera energi att ställa en fråga till den här chatbotten än det skulle jag googla det. Varför ställer jag den här frågan till chatbotten? Nej, för att jag är så bekväm. Det är så enkelt att ställa den där frågan. Mm. Och jag tycker den ger bra. Så jag behöver ju inte googla fram ett svar. Utan den ger då ett svar. Men sen måste man, som du sa, Janne, ju förstås dubbelkolla. Men du vet att om man nu frågar att ska ananas på pizza.
Ja, men det där jag undrar, kan du svara det på det? Men vad svarar den på det?
Det svarar nog nonsens.
Det svarar alltså, nonsens,
många tycker att det är roligt med ananas på pizza. Andra tycker att det inte hör till.
Om du tycker om...
Om du vill ha det så kan du få ett par recept här. Vill du, jag ska utveckla recepten.
Ja, okej, jag förstår. Ja.
Men alltså, vad som händer är att när man tränar så stora språkmodeller som GPT-3 så förbrukar den sådana miljontals liter färskvatten också för att kyla datacenter. Och det här beror ju då på var i världen språkmodellen befinner sig. Men man förväntar sig att energiförbrukningen för AI kommer att öka ytterligare. Och bara liksom Googles utsläpp har ökat med 48% under de 5 senaste åren. Och det här beror ju alltså på att det finns ett växande behov av den datakraft som krävs för träning.
Eller efterfrågan åtminstone.
Och efterfrågan finns, ja. Och det där, och allt fler, kanske inte Elmer Bäck, men allt fler börjar använda generativ AI. Ja. Och det här alltså är ju en spegling i den stigande energianvändningen i datacenter. Men hej, nu ska jag ge ett exempel. Mitt barn ska göra sin hissaläxa, större läxa. Han ska studera Romarriken. Och då räknar jag med att han kanske genererar texten med hjälp av en chatbot. Och sen vill han lägga till en bild. Och sen... Så skulle man ju kunna lägga till, vad ska jag säga, 10 sekunders Hollywood-kvalitetsproducerad filmklipp av en romersk soldat som tränar. Och om vi räknar ut klimatavtrycket av det där, så skulle det motsvara ungefär att ha på AC:n sommarens varmaste dag i 10 timmar. Alltså för att han använder sig då av AI när han läser, eller gör sin uppgift i historia.
Får man göra det?
Ja, tror jag väl att det ännu finns. Det finns ju, alltså ingenting är så jättereglerat ännu. Det är lite vilda västern när det gäller AI. Alltså vi...
Men fan, det kommer vara svårt då, alltså fast det inte skulle vara tillåtet. Eller om det, jag trodde att det inte var tillåtet. Men är det tillåtet? Jag förstår
inte. Men hur kollar du det?
Nej, jag menar att det är svårt att kolla. Ja. Men kan du väl,
ja, men jag tänker att man måste ha gjort det med huruvida man kan lära sig under den här processen. Alltså man gör det för att lära sig.
Det är ju lite någonting. Synd alltså att han inte har...
Om det bara blir att producera en massa liksom crappiga artiklar så måste vi börja sätta om undervisningen helt.
No, det är ju det.
Men jag hörde, jag lyssnade på Alex och Sigge.
Ja.
Jag minns någon vecka sedan så pratade Alex om att hans barn får sina läxor så att det så här, liksom be AI berätta om. Alltså läxorna är så här. Lär dig, vet du, vad är havre? Be AI. Alltså de har inte böcker med det. Men det här låter ju helt, alltså så främmande faktiskt för mig. Men,
och också lite problematiskt om ni säger att man ändå måste dubbelkolla. Alltså, inte kan, om man inte kan lita på det. Alltså, nu är det väl bättre att ha en skolbok som är kontrollerad än att fråga AI vad havre är.
Om man vill veta.
Ja.
Men bra är det ju om man kan det. Att tänka så här, att man, alltså nu är det väl helt kul att kunna lite romarike, att du inte alltid måste säga, vänta lite, måste kolla vad säger min kompis chatbotten här.
Nej.
Hörrni, men jag lyssnar på UR, har en podd som heter Fabriken, som är en liksom podd som, den pratar mycket om så här, den digitala utvecklingen och hur den påverkar oss. Och det där som menar några forskare att i takt med att AI har blivit någonting som många använder dagligen, så ökar ju också efterfrågan på allt som de kan göra. Och de hade då kollat upp med sina konsultbolag McKinsey, så har räknat ut att efterfrågan på datahallar kommer att öka 10% per år. Mm. Så det är ju enorma mängder. Och Japan då, förlåt, i januari hände det sen stora grejer i AI-världen. Läste ni om kinesiska DeepSeek?
Nej, jag tror att jag missade det.
Kan du, Janne, vill du säga någonting om den? Använder du dig av den?
Nej, jag har inte testat den, just för att allt jag behöver i mitt arbete så finns liksom så sparat på ChatGPT, så det skulle vara att migrera hela den där liksom, diskussionen som vi har haft under ett år här nu. Över det där. Men jag förstår att den är billigare, den är mer agil och den saknar vissa av de här problemen som ChatGPT fortfarande dras med. Så lite som att du skickar en Tesla att bygga sig i Kina och så plötsligt så har de tagit fram en X-peng som är bättre på alla sätt, men lite billigare att göra. Så typiskt det här kinesiska liksom, mervärdesproduktionen där.
Här blev ju alltså många jätteupprörda och rädda faktiskt att det kom en direkt konkurrent till OpenAI, den här ChatGPT. Mm. För någon vecka sedan lanserade sen den här, vet ni, den här techjätten Baidu, alltså kinesisk också, en AI-modell som är ännu billigare och bättre än DeepSeek. Så här är ju en kapprustning kanske också kring att liksom vem gör bättre. Men det som kineserna har lyckats med är att de har gjort liksom en mindre modell och då kan den köra på mindre avancerad hårdvara så den drar mindre energi. Mm. Och det här är ju liksom, det här vill ju nog man ha nu. Att det är ju inte som att de här techjättarna ändå tycker att det är jättekul att det går åt så mycket energi. Men de bara inte pratar kanske så mycket om det. Men ja, det känns väl som en självklar utveckling att vi sen, så här förr eller senare, börjar sätta gränser för vad AI faktiskt får användas till. Mm. Alltså ska Kias veta in hela tiden ställa sina dumma frågor? Kanske inte.
Vilda västernfasen med internet pågick ju 10 år, 15 år, hur länge tog det? Före man fick en massa, före folk började betala för tidningar och musik och annat sånt här, och filmer och så här. Så att, jag tror nog vi hinner ödelägga en hel del med AI innan det där. Innan man får någon fason på det. Och inte det alldeles klart heller för mig. Alltså, dels hur man ska begränsa det, men vem som ska...
Vem ska bestämma? Men bara tänka så här, att det är väl en skillnad på att så här, använda AI för livsviktiga medicinska genombrott eller att jag sitter och genererar tusentals AI-selfies. Alltså att det måste finnas en gräns för hur många AI-genererade kattbilder vi vill skapa. För det
verkar inte finnas någon gräns.
Men säkert får de den energiförbrukningen ner och då kan du göra det. Liksom, jag tror att det mera går åt det hållet. Mm. Och sen så används det, så har det redan gått vidare.
Eller så behöver du billigare energi.
Ja.
Okay.
Ja.
Men så behöver du kyla ner de här servrarna någonstans. Så det är väl, där är Grönland ett ganska bra ställe då. Att det där.
Just det.
Så det finns ju intressen i Kalifornien att komma upp på grönländska västkusten där och få bygga lite serverparker också.
Oj. Janne och Elma, ni kommer in i ett hus.
Ja.
Inne i det här huset. Och så ska ni bege er uppåt och då kan ni antingen välja trapporna eller ni kan ta rulltrapporna. Mm. Vad väljer ni?
Nu blir det ju lätt rulltrappor.
Hur högt hus är det?
Det är tre våningar.
Tre våningar rulltrappor?
Mm. Eller far du springande? Du tar liksom steget.
Nej, jag tycker om rulltrappor nog.
Ja. Mm.
Det är lite som då kan man ändå gå lite.
Mm. Jag väljer alltid rulltrapporna. Alltså, vet du, på flygfältet så brukar jag åka på den där.
Jag älskar den som åker och man går, för det känns som att man går så jäkla snabbt.
Ibland så funkar den inte, men jag är ändå på den.
Ja.
Så är jag också i rulltrappor, för att rulltrappor inte funkar.
Nej,
så är jag ändå där.
Fast rulltrappor är jobbiga när de inte funkar. Det är jobbigt att gå.
Ja, det är lite för höga. Ja.
Så här är det. Vår hjärna tar genvägar när den kan och där den kan.
Ja.
Redan 2011 myntade man begreppet Google-effekten. Och det var alltså så här en tongivande studie som visade att vi tenderar att glömma information snabbare när vi vet var vi kan hitta den.
Mm.
Och kanske blir våra hjärnor latare, men blir våra hjärnor dummare? Det här ska vi fundera på nu. Varför kämpa liksom med ett svårt problem när en snabb lösning bara finns ett klick bort? Det här är väl det, så jag tänker att Janne, du som sa att du jobbar med AI, att det är alldeles självklart att du ska använda dig av det, speciellt jag tänker när du gör översättningar. Jag ser inte liksom, varför skulle du inte, alltså jag kan inte motivera varför man inte skulle göra det. Varför skulle man inte ta ett hjälpmedel om man kan?
Ja, av eget val till exempel då. Jag menar, det är ju ett val att göra. Nu är det, jag menar, om jag skulle översätta till exempel löpande texter som inte har någon teknisk i sig, så skulle jag ju aldrig använda det. Eventuellt för att få någon slags mall för det, om det är lång, men liksom, den har ju ingen stilkänsla överhuvudtaget. Mm. Jag kanske kan hjälpa dig att söka vidare också, så att du kommer in i rätt så att säga, terminologi, eller rätt liksom, vad ska jag säga, krets av terminologier och sådär. Men alltså, när det kommer till att du kommer också att läsa sådana texter av ChatGPT som den har genererat.
Ja.
Det är ju som om någon skulle liksom, och det uttrycket använder jag ofta, du skurrar upp din hjärna och pissar in i den. Alltså, det är liksom, för en människa att läsa det där, eller för mig åtminstone, det känner mig som, vet du, som om någon skulle stå bakom en bakom det där draperiet och skratta åt mig hela tiden. Liksom. Ska se vad han tycker om det här. Ska se vad han tycker om den här texten. Det är ju så liksom basic, så basnivå liksom. Och så liksom underdånig attityd så här. Och liksom så här förklarande, som till ett barn. Och liksom ingen liksom, vad ska jag säga, spel fram och tillbaka du har ingen kontakt med den, utan den liksom, den talar till dig som en själlös person som den är. Alltså, den här,
det är ju en robot. Alltså, det måste man väl komma ihåg. Men jag tänker att det finns AI,
som inte har något känslor överhuvudtaget.
AI gör jobbet åt mig, till exempel, vad ska jag köpa för present till Elmer när han fyller år? Mm. Och så kan jag skriva in så här, Elmer är sån här. Mm. Och sen behöver jag ju inte lyda den. Och det tycker jag.
Nej, men det är sant. Det kan det väl alldeles bra funka till.
Men vad jag vill fundera på är att vad händer med min egen tankeförmåga när jag inte löser problemen själv utan låter någon annan göra det?
Ezra Klein talade om det här i sin podd förra veckan. New York Times, den här ledarskribenten. Han var av den åsikten att det viktiga när du skriver någonting är att du skriver den första draften själv. För det är där som allt det intellektuella arbetet görs. Så om vi börjar överlåta det till botten, så är det där, så är det helt otvivelaktigt att vi kommer att bli dummare, tappa den här förmågan att göra de här avvägda konstnärliga liksom, informationella.
Ja, för det är ju det man är rädd för, att den kommer jag bli för lat och sen till slut så blir jag sämre på att tänka och skriva själv.
Det är det.
Ja, och sen till slut så kanske man inte ens tänker att man vill göra det. Alltså, men det värsta är väl just det som du talar om, att outsourca det helt. Att man tänker att varför ska jag...
Ja, varför någon annan kan.
Ja.
Jag ringer mina vänner utan att kunna deras telefonnummer. Jag sätter påminnelser i kalendern för att jonglera flera uppgifter än jag själv kommer ihåg. Och den här intima kopplingen mellan min hjärna och mina älskade apparater är ju alltså samtidigt både självklar och extremt normal. Men sen jag har inte frågat det här av ChatGPT, men jag kunde ha frågat det här. Varför outsourcar vi vårt mentala arbete? Det är en sån fråga, kan man ställa den.
Mm.
Men svaret är för att folk gillar generellt sett inte att tänka för mycket.
Mm.
Det är det där svaret. Det här är inte från ChatGPT utan från en text. Och jag läste på Vox, skriven av Celia Ford. Och den säger liksom att trots att den mänskliga hjärnan är komplex, vår egen hjärna, så är den jättelångsam. Och där lärde jag mig alltså att vår hjärna fungerar bara med 10 megabit per sekund. Och det är alltså mindre än ett gammalt modem från 60-talet. Så ni vet så att man ringer upp. Så vi är liksom ännu långsammare än det. Och där, jag kollar sen bara, vad har jag själv för nätt i hemma? Och jag har 600 megabit. Så det är ju liksom en liten skillnad. Jag använder nog internet. Det gör ni nog. Det är ju också ett hjälpmedel.
Men det är kanske det stora med vår hjärna, just det där att det inte är helt rationellt. Alltså det är väl där den hela konstnärliga inputen. Alltså att vi tänker i en bana och så kommer det in någon tanke från något helt annat håll. Och det är väl det som gör den här mixen som den där inte riktigt kan göra. För den är liksom följdaktig på något sätt.
Ja.
Men det räcker ju liksom. Vi kan inte hänga med i dagens informationsflöde om inte vi använder oss av alla möjliga hjälpmedel. Alltså att lita på vår hjärna medan vi konkurrerar i dagens ekonomi är som att bygga muskler utan steroider. Det är edelt, men det är inte särskilt effektivt. Frågan är att om vi inte ska outsourca vårt tänkande, utan vi kan liksom helt enkelt inte undvika att outsourca vårt tänkande, för då blir vi liksom fall behind. Vi måste fundera på vilka kognitiva färdigheter som är för värdefulla att ge upp istället.
Då är det ju konstskapande.
Mm.
Jag funderar på det, jag satt i biosalongen hela förra veckan, ibland 4 filmer per dag och så där. Man sitter liksom och facear ut lite och så där. Du vet, det är skönt, det är mörkt.
Men det är skönt, man är i en annan värld.
Och så började jag fundera på hur mycket jag uppskattar de som har gjort de här filmerna. Och om någon skulle fråga liksom vilka jag tycker är de viktigaste yrkena i världen, så var det bara liksom, konstnärer, författare, konstnärer, filmskapare.
Mm.
Och så här, det var det första som liksom, kom så här intuitivt till mig. Sen har du ekonomer, jurister och sånt här. Och det är liksom, där börjar vi komma in på sådana chat-GTP-områden där, där de kan bli liksom ersatta. För att en, eller läkare till och med. Min fru fick en sån här kapillär som brast i ögat, du vet, så att, så att vitan blir lite röd. Och det såg jättedramatiskt ut. Så jag tog en bild där jag uploadade till chat och frågade, blödning i ögat, är det allvarligt? Så nej, nej, det är inte allvarligt överhuvudtaget. Det är en sån och sån, och vad heter det, skada, och den går om inom en vecka. Att det där, och vad, vill du veta vad det kan bero på? Och så ger den liksom fyra vanligaste orsakerna. Och sånt här. Så då var det skönt, vi var på väg till en fest, så vi behövde liksom inte vända om eller börja ringa någonstans. Mm.
Men där tänker jag också direkt det här som du sa, Kier, just att det händer så mycket, det finns så mycket information att det är omöjligt att hänga med. Men det är också intressant att största delen av informationen är ju bara skit. Alltså jag menar, alltså egentligen att man känner just att man ska hänga med, men det är ju ingenting att hänga med. Alltså man hänger ju med egentligen vad Trumps hjärna gör varje minut, vilket är ju helt onödigt. Alltså det är ju hemskt för att det har såna konsekvenser, men det är ju helt galet. Alltså vi behöver hjälp med det för att hänga med, för att världen bara snurrar snabbare och snabbare, bara fullt av skit.
Och det gör det därför för att vi hänger med.
Ja, ja, men alltså, och det är ju den här möjliga, men man känner just det att man måste hänga med, men det är just intressant för att man hänger med i det, men man hänger inte med just det där i de viktiga grejerna.
Jag tänker så att den verkliga risken kanske inte är att vi outsourcar för mycket tänkande, utan att vi överlämnar vår förmåga att bestämma vilka tankar som är värda att tänka.
Ja, överhuvudtaget. Ja, det tror jag absolut.
Och kanske är det så att vårt IQ avgör vilka som använder AI för att bli mer kreativa och hitta nya lösningar. Eller kanske också gör oss alla intellektuellt latare. Alltså det är ju också olika. I den här studion har vi tre människor där två har liknande beteende gällande den här roboten och en inte har. Att vi har ju olika hjärnor. Men jag tänker sådär att vi kan också fundera på, efter att jag har sagt allt det här, att är det så att vi alltid oroar oss vid tekniska framsteg? För även Sokrates sa, eller oroa sig för att folk skulle bli dummare när de började läsa. Han tyckte så här, vad ska hända när vi inte längre behöver ha all kunskap i huvud, utan de är i böcker. Så, men det finns alltid, det är många stora frågor här. Därför ställer jag sista frågan till er nu. Janne och Elmer, vad är ni mera oroliga nu efter mitt ämne? För AI:s klimatavtryck eller att vi blir dummare och latare?
Får vi välja bara ett? Ja. Jag tycker det är som en 2-for-1-deal det där. Mm. Vi får bägge.
Ja, vi får bägge.
Jag tänker, på ett sätt tror jag dummare och latare, för jag tänker att den energiförbrukningen kommer det att göra. Som du sa, nu hade man hittat den kinesiska. Sen är det också sant att sen när alla användare så kommer det bli så gigantiska. Men där tror jag ändå att det kommer att förbruka lite mindre energi än det gör nu.
Exakt.
Men alltså dummare och latare blir ju definitivt. Och där tror jag inte liksom att det finns någon...
Ja, det andra är att det är mer ett tekniskt problem att lösa. Ja. Men jag menar, folk är ju så förbannat dumma än. Alltså. Det är liksom, jag vet inte hur det på något sätt skulle kunna liksom signifikant ens bli värre, vet du. Jag menar, sättet som människor liksom, vet du, vad säger man i offentligheten, vet du, vad folk går ut och säger nu för tiden. Helt vansinniga jutton. The Helsinki Effect är en dokumentärfilm om det legendariska mötet i Helsingfors 1975, kallat KSSE. På svenska, men bättre känd i Finland som ETYK. Konferensen för säkerhet och samarbete i Europa. Det var en hård tid i kalla kriget och det där. Man försökte få någon slags detente till stånd. Det är 50 år sedan det här mötet i Helsingfors nu som Kekkonen var värd för. Det där. Men jag ska bara säga som inledning här att Arthur Frank, alltså den finlandssvenska filmskaparen, med den mutar in sin plats som världsklassproducent av berättare och klippare och producent av dokumentärfilmer. Och det här såg jag alltså på CPH dokumentärfilmfestivalen i Köpenhamn förra veckan. Anyway, en kort resumé om filmen. Den som jag skriver här, jag kan läsa liksom vad jag skriver, jag har inte ett riktigt manus här. En nostalgisk och spännande tillbakablick på krisernas 1970-tal och en hyllning till de långsamma och sega diplomatiska förhandlingarna mellan trötta män i tjockbågade glasögon och ledarlappar på kavajärmarna. För den här bilden framför dig. Bakgrunden är kalla kriget, alla de spänningarna där, Kubakrisen, Vietnamkriget, Berlinuppdelningen och den sovjetiska inmarscherna i Ungern, Polen, Tjeckoslovakien och så vidare. Där människorättsrörelser har krossats av sovjetiska pansarvagnar. Och Khrushchev är död, Brezhnev är i spetsen där och, som generalsekreterare för kommunistiska partiet i Sovjet. Och han får nu en idé om att nu får det vara slut på det här, liksom, på det här kriget. Vi behöver liksom lite avspänning och detant. Och för att få det till stånd så är hans idé då att frysa den här konflikten mellan öst och väst. Det vill säga cementera järnridån och underteckna ett dokument om att alla Europas gränser från och med nu är orubbliga.
Kan du förklara detant? För de pratar
alltså, avspänning betyder avspänning. Det. Ja, att vi på något sätt börjar liksom lite mer lita på varandra och liksom trappa ner i upprustningen och det där. Och kanske flytta lite militära bort från gränsposteringar och sånt här. Och, liksom, och det ligger i linje med det här att ingen vill ha konflikt. Mm. Och det säger också väst i det där. Och det är ingenting, det är alltså ingen under den här tiden som faktiskt hotar några europeiska gränser. Men från det sovjetiska perspektivet skulle det här avtalet betyda att man officiellt får legitim kontroll över de landvinningar som man gjorde efter andra världskriget eller under andra världskriget, alltså helt fram till tyska, östtyska gränsen. Och det där, och i princip då, alltså kontroll över allt som sker bakom järnridån. Och detta ska vara då skriftligt enligt Brezhnev. Det är en av de återkommande fraserna i den här Helsingeffekt dokumentären också. We want a document.
Ja, han säger det hela tiden.
Och det där, vad det handlar om är ju att väst då skulle så att säga ge bort Östeuropa åt ryssarna eller kommunisterna. Men som en poison pill i den här dealen så formulerar man en massa villkor för, som då liksom faller under det här. Ja, vi kan frysa gränserna, men då ska ni i öst då liksom respektera människorättsfrågor. Ni ska ha mötesfrihet, organisationsfrihet och allt sånt här som det ju inte fanns där. Men det här tänkte Brezhnev, men det är liksom, det klarar vi internt liksom, att vi slår ner dem med egen lagstiftning sen, men det är viktiga att få det här pappret att järnridån står fast och att Sovjetimperiet är då liksom, vad heter det, erkänt av väst. Anyway, då man får igång det här ändå. Brezhnev ringer till Kekkonen och där. Och det börjar ett så här diplomatiskt maratonlopp med tjänstemän som möts i flera omgångar, förhandlar, delar, utpressar och mutar varandra. Och det tar alltså flera år för de här processerna att komma så långt att det faktiskt finns ett dokument att underteckna. Mycket stridigheter och hela förstås processen håller på att falla samman. Och Arthur Franks film berättar fint om alla de här skedena och det där, vad det är som räddar det till slut. Och väldigt fin research som har gjorts. Men i det nybyggda Finlandiahuset ska då det här fina avtalet mellan alla Europas statsledare undertecknas. Och på något sätt så alltså, det här pappersarbetet som pågår alltså i flera år, både Helsingfors, Genève och på andra håll, så lyckas Arthur göra till nästan en thriller, alltså en väldigt snitsig berättande film, uteslutande genom arkivfilmer och fotografier. Mm. Alltså det finns ingenting som är så att säga contemporary filmat där. Alltså det är tusentals bilder, tusentals skarvar i videon, helt mästerligt hopsydda jotton och liksom såna, vi ska säga, visuella associationer, vet du, till den och det
en
andra
snigel.
Som på något sätt, ja men sån här
ja,
och massa andra sen han har liksom alltså, roliga grejer som gör att det blir liksom det är färggrant, det är så här 70-tals färggrant mycket förstås. Mm. Sån här
men han har ju alltså ett extremt skickligt ljudarbete där. Alltså det
är
hela tiden en ljuvlig ljudvärld. Och jag kan inte säga att jag är... nu kommer mina fördomar, men Janne, visst gillar du väldigt mycket historia.
Ja, visst gör jag det.
Visst gör du det.
Mm. Ja.
Jag gör inte...
Vad har vi annat?
Alltså, givetvis tycker jag om historia, men jag är inte så här besatt av historia. Så jag faktiskt tycker att du pratar om Helsingforsboken här och du är kunnig också. Du kan din historia. Så när jag var så här, okej, ska jag se på den här filmen? Alltså premissen, man sa, det här är inte intressant. Och herregud, så han lyckas. Alltså, Arthur Frank lyckas liksom få till och med mig att... Alltså jag ville inte missa inte en sekund. För han alltså är självberättare i den här filmen. Vilket jag läste någon intervju med honom där han sa att han inte ville det. Han ville inte ha sin egen berättarröst med. Mm. Men det måste han ha här. För att det blir en gåva till alla andra. Där han, alltså jag skulle önska att all historisk fakta skulle berättas av Arthur Franks.
På det här sättet.
Med AI också. För de använder sig av AI. Jag älskar när Brezhnev pratar engelska. Men eller, jag älskar inte. Men det fanns ju alltså inte på ryska de här... vad heter det? Inte inspelningarna, men liksom vad de hade sagt, utan bara på engelska. Så därför pratar Brezhnev engelska, fast han inte gör det på riktigt. Men det är ju ett mervärde för mig, även om jag kan lite ryska så kan jag inte tillräckligt bra för att kunna förstå.
Det här, jag träffade Arthur i Köpenhamn förra veckan. Och jag vi satt och pratade kanske en timme bland annat om det här, hur de har tänkt kring de här kreativa lösningarna i den här filmen, där det mest progressiva, och det här har jag faktiskt inte sett i någon dockare tidigare, men vi pratade om det senaste var här, Elmer, att ge artificiella röster åt huvudpersonerna i filmen som baserar sig på anteckningar från autentiska dialoger som har skett bakom lyckta dörrar men som hade liksom skrivits ner, men de finns inte uppspelade. Yeah. Så kan du ta en AI-generator och få det där Kissingers fraser upplästa så att säga, av honom själv, så det låter som om han skulle säga dem.
Och han har ju en dialog med de alla ledarna. Att han, ofta liksom kan han prata med Ford.
Han ringer upp till Henry Kissinger. Okay. Liksom. Hey Henry, how you doing?
Yeah. So I still have one question, Henry. Nej, men det är alltså, jag ska förresten säga kalla kårarna. Alltså det är faktiskt otroligt.
Men det som ger dig det kalla kårarna är ju alltså är ju hans röst. Alltså Kissingers röst är ju bara liksom, jag tänkte återkomma till den, för det är liksom, det är huvudpersonen i hela filmen, vill jag påstå. Bara den här liksom spökrösten, du ser ju honom inte liksom prata eller sådär, men du hör den här rösten, det låter faktiskt som han, det tyckte jag var det stora behållningen rent underhållningsmässigt. Sen var ju Kissinger han är det sena 1900-talet, så han figurerar i olika roller. Han var född i Tyskland, måste emigrera under nazisterna, han figurerar sen i olika roller i USA, i administrationen, både officiella och inofficiella roller, och har en väldigt kluven legacy. Dels bidrog han till att kalla kriget avslutades med en västlig seger, men samtidigt, och det här slår också Arthur Frank fast väldigt tidigt där, en av de största krigsbrottslingarna under förra seklet, med fingrarna i nästan alla obehagliga soppor, som Vietnam-massakrar och installeringar av Pinochet som diktator i Chile och andra statskupper som det där som han har varit med och designat, och det är han som sa den här att USA har inga allierade, bara intressen. Och kallar sig då för realist. Anyway, hans cyniska, så att säga realistiska, som vi kallar det, perspektiv på makt och krigdiplomati är i sig fascinerande. Och hans röst och sätt att uttrycka, hans liksom väldigt cyniska liksom syn på världen är obehagligt, men liksom så förbannat coolt att man bara sitter liksom med munnen upp och prata mer. Som sagt, så är jag beredd att upphöja den här konstgjorda Kissinger-rösten till det absoluta. Det är som att höra djävulen tala liksom, när du hör Kissinger säga sen här, till exempel att han tyckte att den här Helsinki-konferensen var fullständigt bullshit, att for all I care, they can write it in Swahili. Vet du, just den här liksom, och han låter så dryg, så liksom ond, så liksom kompromisslös och så här, med den här fantastiska barytonen. Men framförallt kanske är det också tempo i filmen. Det är manus är berättande och liksom den här sammankopplingen med bilderna. Jag hoppas verkligen det blir en succé på biograferna i Finland och annanstans också. Och den kommer alltså upp den 11, det vill säga nästa vecka. Mm. Det är nu alltså 50 år sedan den här konferensen, Etyk. Det är en massa Kekkonen i bilderna. Sånt älskar ju finnarna fortfarande. Där är just den här pissarroganta Kissinger. Det kalla krigsnostalgi, att allting var fint och trevligt på den tiden.
Men det är fantastiskt just det, för jag tycker också på pappret ledde lite så när jag hörde just om det KSSC och liksom Etyk och så här, tänkte så här, kan det här vara, alltså det låter som ett tungrot ämne.
Exakt.
Men det är lite som den här Tjernobyl-serien.
Ja, herregud,
jag tänkte så här, jag orkar nog inte se på någon om Tjernobyl. Och det var ju bara, alltså man satt ju bara på spikar hela vägen igenom, alltså bara briljant. Så det låter ju spännande.
Ja.
Det var verkligen fint. Kan jag säga något att den har, en av de orsakerna till varför jag hoppas att den här filmen blir en succé är för att den har det här budskapet av hopp som det där, i den här tiden som vi lever i nu, för det var lite liknande, alltså sån här väldigt, väldigt konfrontatorisk tid och som så här, och vad Frank ville göra med den här filmen, visa liksom den här långsamma diplomatins betydelse, allt som sker bakom kulisserna, inne i de här lyckta rummen med de här gubbarna med sina vet du, ledarlappar på kavajärmarna, vet du, som sitter och vet du, formulerar och filar på de här uttryckena, vad kan vi säga och sen här. Det verkar ju vara som att den här idén är på något sätt rätt död, åtminstone där till öster och väster om oss för tillfället. Och därför kommer jag att tänka på det här, vad Stubb sa om sitt möte med Trump här, alltså i veckan, att han hade planerat det här i ett år. Och han skulle liksom komma dit. Det är det här slags arbete, förstår ju Stubb. Och Trump förstår ju nödvändigtvis inte det här. Varför vi behöver de här. Men det är det som också också är fint att den här, även om Kissinger sa att det här var en total bullshit möte, så var det inte överhuvudtaget det, för det spelar en avgörande roll i den här början av uppluckringen av totalitarismen i östblocket och det där fallet av enpartivälderna i alla de här Warszawa-länderna.
Men också det att de är tillsammans mycket, de trivs tillsammans, de där gubbarna, det är ju mycket det är bara gubbar. Och de simmar, de spelar fotis, de spelar volleyboll. Och vad gjorde Trump? Han får golfa. Och jag tänker på det där med att man gör någonting, jag har varit på utvecklingssamtal, nu jämför jag, tänker att jag jämför det här med mina utvecklingssamtal, men så har jag varit ute och gå på utvecklingssamtal. Och det är ju bra så här när hjärnan fungerar. Och jag tror alltså på det här med att du gör någonting. Alltså, inte kan ju stubb vara 7 timmar med Trump i ett rum. Mm.
Nej, men de var väl att spela golf i säkert 3-4 timmar.
Jo, ja. Först åt de morgonmål, sen spelade de golf och sen åt de lunch.
Och det roliga här är ju att Alexander Stubb skulle ju faktiskt bli golfproffs.
Jag läste det, ja.
Det var liksom hans stora dröm.
Han är väl really
he's a good player, sa Trump, och man vet ju inte.
Men så kan man bli president också.
Och så hade de ju tur att de spelar på samma lag, hörde jag. Det var det att om man ska spela mot Trump, för det finns ju risken att han ska ha vunnit.
Då ska
men
han
nu spelar
alltså
Trump
vinna.
Och Stubb spelar tillsammans.
Men alltså jag tycker faktiskt att jag sa alltså Helsinki-effekt igår och sen satte jag på nyheterna och så var jag så här, det här Helsinki-effekt, alltså jag fick helt kalla kvar, jag tänkte ringa till dig Janne och sa, herregud nu händer det, det är ju exakt det som händer just nu, the Helsinki-effekt. Men störs ni av att Stubb spelar golf med Trump?
No, alltså, nej, jag funderar på det, men mig stör det inte, alltså det stör inte därför att han just innan liksom träffa Zelensky, för att han har uttryckligen hela tiden stött Ukraina, för att alltså, om man skulle lisma och liksom plötsligt börja säga samma sak och börja uttala sig att ja, no, men Grönland skulle, alltså vet ni, jag upplever att han ändå har ganska rak ryggat, då tycker jag liksom att det handlar om bara, alltså jag tycker att det skulle vara helt självmord att inte åka. Alltså man vet ju hur den Trump är. Alltså bara förstöra helt och hållet liksom alla våra kontakter till honom skulle inte heller vara alls smart. Jag tycker nog att ändå han har varit följdriktig i vad han har sagt hela tiden, Stubb. Så jag har faktiskt inga problem med honom.
Jag blev lite överraskad över hur chockade människor var i Finland, särskilt över det här mötet. Så jag såg den här bilden, jag var också så, what? Jag har den här framför mig.
Alltså, ja, när de står varandra som bilden.
Står och ler med liksom breda munnar och det ser väldigt trevligt ut. Det är tummen upp och allting. Och det är väl just den här bilden som det där som Stubb var ute efter också. Och som jag såg faktiskt igår kväll på det där på YouTube fanns det en så här föreläsning av Stubb som var gjord alltså i förrgår tror jag, alldeles efter det här. Alltså, föreläsning och frågestund. Vi har ju alltså en forskare, en akademiker som president på något sätt. Vet du? Han sitter och presenterar sina visioner alltså, på helt teoretisk grund. Vet du? Alltså, här. Så det börjar bli mer och mer uppvärmd för vår president faktiskt än det där, än vad jag varit tidigare. Jag tror att han är verkligen rätt man på rätt plats i den här situationen.
Vi stannar ännu vid den bilden av dem då som spelar golf. För det första jag tänkte på var ju det att, men alltså tacka gud att Alex golfar. Jag vet inte bara, det här är ju sådana små grejer. Det var också i någon tidning då att hans pappa Göran Stubb sa att du kanske inte blir proffs, men du kommer att ha nytta av det här någon gång.
Och Trumps politiska rådgivare, jag vet inte när han har gått ut och sagt så, hade han sagt så här åt Sveriges statsminister att det skulle löna sig för dig att om inte du kan golfa, lär dig.
Ja, och det tar ju en stund att bli sådär.
Tänk det, att det är det man ska kunna.
Ja, nej, men jag tänkte så att det här, det kan ju ha räddat Finlands självständighet. Och det skämtar jag bara delvis med. För att, därför tänkte jag liksom, för jag tänkte faktiskt tala om finsk humor. Och hur den snart då kan få luft under vingarna också internationellt. Men just med att börja här med då, den leende Stubb bredvid den leende Trump. Och jag tror faktiskt att han var den första nordiska statschefen som har träffat Trump under hans andra period. Så tyckte jag.
Det stämmer helt säkert. Ja, jag tror inte att Fredriksen från Danmark har talat med honom på telefon.
Ja, no, de har inte haft så trevliga. Och sen så tänkte jag direkt när jag såg det här så började jag också tänka på det som hände för ett par veckor sedan. Det kommer ni säkert ihåg. Jag var i alla fall på väg mot jobbet då och så plötsligt hördes det helikopterljud och så tittade jag upp på 2 helikopter ovanför Helsingfors centrum och så slog jag upp då Helsingin Sanomats första sida och så var det då att Zelensky är i stan. Och jag måste säga att då bångnade lite alltså marken för mig, för jag kände sådär att nu är vi liksom i nutidshistoriens mittpunkt. Jag tycker ändå att Zelensky runt honom är liksom på något sätt ändå nycklarna till hela vår nutidshistoria. Jag gick omkring då där i Kampens köpcentrum och så tänkte jag att jag måste ju vara nu ungefär någon ynka kilometer. Jag vet inte exakt var han då befann sig, men jag tänker ganska nära centrum. Så att jag tänkte så här, wow, nu är jag ganska nära liksom världens mittpunkt. Och det är liksom det som jag tycker har lite hänt med Finland överlag nu. Att vi har åkt från periferin plötsligt in i centrum. Och jag tror ju att det här handlar om, eller jag vet ju och vi vet alla, det handlar om vår 1300 kilometer långa östra gräns. Men det känns liksom som att folk verkligen har fått upp ögonen för oss. Och jag började tänka på en sån grej, jag vet inte om ni har hört. Det fanns en teori om hur namnet Finland uppkom. Och då var det liksom, det var en teori om att från antikens romsätt så var Finland då på den tiden så att säga det sista landet, för efter det så fanns det bara ödemark, och att det ska komma från Finland, alltså Finn som i latin slut eller slutet. Aha. Alltså det sista landet, Finland. Det här nu sen visar sig vara en skröna.
Ja, tyvärr.
Tyvärr.
Jag tyckte också om det.
Jag tyckte det var jättefint. Det här visar sig att sanningen är mycket krångligare och tråkigare, och det är något som kommer från Finn. Ja, i alla fall. Sett från Europa för tillfället så är vi just det. Vi är Finland. Vi är det sista landet och sen kommer Ryssland. För nu är man ju rädd i Europa för Ryssland på allvar.
Men det är den där dörrstopparen.
Mm. Och det som jag menar är att man är rädd i Europa på allvar för Ryssland, och det är något nytt för dem. För de flesta, här ska sägas klart, inte baltiska staterna, inte Polen, men för många i Europa har inte varit rädd för Ryssland på länge. Men för oss är det ju inte något nytt. Och det tror jag, det råder lite så här je suis Finland stämning i Europa just nu, och därför blir vi liksom lite extra intressanta. Och här handlar det ju också om just det att man inte mera kan lita på USA. Alltså för att jag tänker att under hela min livstid, och speciellt då kanske efter då när kalla kriget slutade, så har vi ju, fast vi har liksom varit lite ovilliga, så har vi ju alla lite hela tiden vilja vara amerikaner. Jag tänker att vi har ändå konsumerat den kulturen, och det är också, och det är där vi har känt oss hemma, och sen har vi också alltid vänt oss dit för trygghet. Jag tänker både personligt och liksom som nation. Men jag tror att nu är ju den här tryggheten borta. Så vad gör Europa då? No, de blickar ju för tillfället mot öst, och vad ser de då? De ser Finland, den sista borgen. För de tänker att ryssar är vi inte, amerikaner vill vi inte vara, så låt dem oss vara finnar.
Okay.
Så att jag tycker för tillfället vi är populära och folk vill lyssna till oss. Och vad har det här att göra med humor och komik? No, det ska jag komma till. För att om man tänker på den svenska komiken, den svenska humorn och den finska, så det har ju alltid skilt sig åt ganska mycket. För i Sverige så är det ju mer så här snillrikt, och det är lite ordlek och det är lite överraskande vändningar. Och i Finland skulle jag säga att det handlar mer om så här hög igenkänningsfaktor. Och jag tänker på det här, jag är då pappa till två små barn, och jag blir så här överröst med, vet ni, så här mem om att ha barn. Och det är ju inte egentligen speciellt roliga, men de har en ganska så här jättehög igenkänningsfaktor. Så det handlar ju mest om det att man försöker göra något med barnen, så skiter sig allt. Och så skrattar man själv för att det, så där är mitt liv liksom. Och jag tänker att det där är den finska humorn. Alltså, den är svart och handlar om att allt egentligen skiter sig hur du än försöker. Och jag skulle säga att den här humorn har liksom mycket att göra med den här 1300 kilometer långa östra gränsen.
Det där var orsaken till att Aku Ankka blev så stort i Finland också.
Ja.
Att han misslyckas alltid med allting.
Ja. Jag tänkte att Kalle Anka är ju inte lika, alltså man älskar inte hela Kalle Anka lika mycket väl i så här USA. Så att där tycker man väl om Musse Pigg.
Eller i något annat land överhuvudtaget.
Men i Sverige
det är
Musse
Pigg, ja.
Är inte på samma sätt. Alltså,
men Kalle, jag tänker så att Kalle Anka har en egen tidning. Alltså det är väl bara i Norden?
Ja, men alltså, finska Aku Ankka var ju nog liksom på så mycket högre nivå när det kom till översättningar och sånt här.
Och
liksom bearbetning. Alltså det är, ja, alltså den som fick lära sig finska via Aku Ankka på 70-, 80-, 90-talet, så är det där. Kan nästan läsa en Jari Tervo-bok idag.
Men det har jag hört. Alltså jag har uttryckligen hört det där. De säger att om man vill lära sig finska, läs Aku Ankka. Det är liksom bra finska och ändå liksom en fungerande finska. Liksom, men ändå en kvalitativ. Men min poäng är att vi har levt hela vår självständiga existens lite som Kirsten Dunst i Melancholia. Alltså den där asteroiden är fan på väg hit, men vi vet inte riktigt när. Men vi ser den hela tiden.
Men alltså, jag vet inte, förlåt att jag säger ändå det här. Att tänk att vi blev ju igen då det nionde året utnämnda till årets lyckliga.
Men, ja.
Så det måste ju också vara för att vi är så nära Ryssland.
Ja, men det tänkte jag komma till. Exakt. Okay. Ja, jag kommer dit. Och det här, för att det ligger det här eviga hotet mot oss. Och emellanåt så har det ju varit så långt borta att man knappt sådär har lagt märke till det. Och emellanåt så nära att det liksom lyfter upp det där kollektiva trauma. Men det finns alltid där. Och vi har liksom lärt oss att leva med det och skratta åt det. Och det är liksom där i vår humor ligger. Och jag skulle säga att den här humorn också ligger som grund för Kai och deras framgång.
Men vi måste prata om Kai i varje avsnitt.
Vi måste tala om Kai också därför för att
annars får ni inte lön.
Det där genomslaget är så stort. Så jag tror att det är viktigt att tänka på varför det är så stort. Och jag skulle säga att det finns den här samma grundtonen men i då en finlandssvensk kontext. Så det är liksom lite mindre svärta men samma då grundton. För att Bara Bastu är ju komik, men det är svårt liksom att lägga fingret på varför den är rolig. Alltså, det här var men det finns ju ingen ordlek. Och det här var jämfört upp nu Alex och Sigge, men jag vet inte om ni hörde den. Alex och Sigge, de läste upp de här orden och var så här, vad är det som är roligt med den här låten?
Ja, de tyckte ju
inte
det finns ingenting kul. Och därför menar jag att komiken liksom vilar på den här samma grunden som jag talar om. Och den är liksom lite längre från avgrunden, så att säga, så svenskarna kan också få tag på den. Men det finns liksom ett hot, så vi badar bara bastu. Alltså det är vad vi gör. Vi koncentrerar dig på det lilla, det konkreta, och vi njuter här och nu. Och just som du var inne på, Kia, alltså under Melodifestivalen så frågade Sky-medlemmarna om varför Finland är världens lyckligaste land, och då svarade Axel Åman låga förväntningar. Och då tänker jag att det handlar om det att om vi bara är vid liv och självständiga och kan bada bastu, så är allt bra.
Ja, så är allt bra.
Och det är liksom det handlar om. Och nu tror jag att svenskarna dras till det här. För de är oroliga nu, svenskarna. Men de är liksom inte vana vid att vara rädda. Så de söker sig till oss, för vi är liksom garvade i gamet.
Men vi är vana att vara rädda, ja.
Men de kan inte hoppa rakt in i den finska mästerklassen. Det går inte. Det går inte. Då kommer då svenskarna in då via finlandssvenskarna, som så klart det är en perfekt transportsträcka, och ska sägas då speciellt genom österbottningarna, som då har en mycket närmare kontakt i den svenska kulturen än vi har här i söder. För att jag tror att från ett svenskt perspektiv så ser du sådär, där är de pratar nästan som vi, och de är nästan som vi, men de badar bastu och de har koll på den där asteroiden. Så vi vill vara med er just nu. För jag tänker så här, en asteroid, alltså något som kommer utifrån in i vårt samhälle och bär förstörelse med sig. Vad kunde det månne vara en metafor för? Och då tänker jag till exempel på kometen som kommer ner i Mumindalen. Och nu då Netflix första finskspråkiga film Pikku Siperia. Och det handlar om en meteorit som dumpar ner i ett litet finskt samhälle. Och det är då baserat på Antti Tuomainens bok. Och Tuomainen är då känd för sin svärtade humor. Till exempel då serien Mies, joka kuoli, som finns att se på Ruutu Plus, är också baserad på hans verk. Men jag tycker det är intressant nu att när Finland då går på export, så då är det en meteorit och svart humor. Och samma den här grundtonen, samma den här svarta humorn går ju också att ses på andra håll. Jag tänker på den här som vi har talat om här, Queen of Fucking Everything, som ju var en sån gigantisk succé här hemma. Och det här som nu också har gått på export, jag tror den är sålt i Holland, Belgien och Tyskland. Och sen det här finns också den här, alltså Teemu Nikkis 100 litraa sahtia har premiär, typ hade premiär förra veckan, som också har börjat få lite sådär bass utomlands. Så det handlar om två alkoholiserade småstadskumpaner spelade av Pirjo Lonka och Elina Knihtilä. Alltså jag tror att finnarna har börjat fatta nu att det som vi ska exportera är den här svärtade humorn. Och jag tror ju att det är rätt tid att exportera den, för att i en värld som vi nu lever, som i en värld av rädsla och en värld av oro, så vill man ju kunna skratta. Och helst då någon slags befriande skratt. Och jag tänkte att ett traditionellt sätt att göra det är ju genom satir. Och så att man drar ner byxorna på makten. Och nu är det ju lite sådär, man ser att satiren försöker liksom lite komma igen. Jag vet inte, har ni kollat på det här, The Studio på Apple Plus? Det är Seth Rogens sån här Hollywood-satir.
Okay. Jag har läst på om den där, men jag har inte alltså alla streaming-sajter. Okay. Det är lite jobbigt när man måste ha så många.
Jag såg första delen igår.
Är den bra?
Helt, men jag tycker liksom lite just att den här satiren, alltså jag tycker att det känns lite sådär att här har vi nog varit ganska många tidigare. Också när den här satiren riktar sig mot liksom Hollywood. Så det är egentligen den där gamla satiren, vet du, han är en studiochef som egentligen skulle vilja göra lite konstnärlig film och de tänker bara ekonomiskt och sen är det liksom idé. Problemet med satiren är ju nu att det går ju liksom inte riktigt att göra satir på Trump och Vance och Musk. För att det gör det ju mycket bättre själv. Ja, men det gör det ju faktiskt. Jag tänker också på den här vad heter signaldebacle som nyligen nyligen hände. Alltså,
Pete Hegseth är min nya favorit.
Ja, man kan väl då snabbt säga att det var en journalist från The Atlantic då som av misstag bjöds in i ett chat där Trumps närmaste krets då diskuterar en kontrakt.
Vicepresidenten, försvarsministern, säkerhetsrådgivaren, hela liksom garnityret.
Ja.
Och sen fucking Jeffrey Goldberg från The Atlantic.
Men och då liksom bara för att avsluta så tänkte jag säga att vad kan man då göra med den där oron? För att man kan liksom inte bli av med den heller. Så att frågan är om det finns ett sätt att se asteroiden och samtidigt skratta åt den. Och om det finns så finns det ett land som vet, nämligen Finland.
Mm.
Och därför kommer det här gå, jag tror.
Mm. Okej. Okay.
Vi behöver ännu den där, alltså jag tror inte att det ännu har hänt och vi har inte ännu hittat den så att säga, den produkten som gör det. Men jag tror faktiskt att det som tidigare skulle ha varit något helt för svårt att närma sig, som Queen of Fucking Everything, plötsligt, alltså det är något i den här grundton, något i den här komiken som jag tror plötsligt börjar liksom folk kommer att hitta.
Jag börjar direkt osökt att tänka på Brezhnev och Kekkonen.
Ja, och hela den här Helsinki-effekten. Jag tycker att där har du kanske den här...
No, kanske
det är den här satiren, alltså hur respektlöst liksom Frank i sitt berättelse talar om Brezhnev eller kommunicerar med då liksom de här Brezhnev och Kissinger som ju är liksom badasses, alltså riktiga vet du, skitstövlar av rang, ja, som vi har att göra med idag, som just Hegseth, Trump och de här andra Vance och andra liksom, som är liksom så långt borta från en men som man skulle vilja nå. Ska man nå dem med golfklubbor eller ska man nå dem med...
Kanske det är den filmen. Finns det en asteroid med?
Med komediklubbar.
Den som kommer. Helsinki-effekt.
Finns ingen asteroid med i den. Det har varit ett nöje, mina herrar. Det har handlat om AI, det har handlat om Helsinki-effekt och det har handlat om finsk humor.
Yeah.
Jag säger tack Elmer Bäck.
Tack.
Tack Janne Strang.
Tack, det var kul.
Jag heter Kies Vetihin, det här sällskapet.
Hej, före du avslutar. Jag lovar att säga varifrån namnet Finland kommer.
Ja.
Finne alltså. Det här kan man säkert klippa bättre. Men det där. Men för att, jag kan börja på nytt.
Nej, jag tycker det är kul.
Men för att återkomma till det som vi talar, varifrån namnet Finland faktiskt kommer. Om det inte är slutlandet. Så är det för ett gammalt germanskt ord. Finne alltså för människor som lever utanför jordbrukarkulturen. Det vill säga jägare, samlare och sån här. Och så har det blivit en sån här allmänt begrepp för samer. Folk som bor i naturen närmast. Så därifrån. Och det var tydligen sådana som bodde här då. Mm. På den tiden, för 1000 år sedan.
Det var inte lika roligt som
Nej,
slutland.
Jag tyckte mer om...
Alltså, det finns ju Finnmarkerna i Norge.
Ja, det är det.
Okej.
Så sånt.
Sånt.
Bra.
All right. Det här sällskapet. Hej då.
Hej.